Det här är P1, Sveriges Radio. Supervalår ute i världen och nya villkor för journalistiken på hemmaplan.
Jag avskyr att diskussionen hamnar i om det var desinformation eller inte.
Hur lyfter man blicken från de här händelserna? Hur fångar man upp liksom de större skeendena?
Det är verkligen inte business as usual. Det här kommer ha långtgående effekter.
Vi sammanfattar medieåret 2024 med tre gäster i studion. Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till årets allra sista medierna.
Vad julmysigt.
Ja visst,
det
här hade man aldrig fått göra inne på radiohuset.
Och Lisa, har du skapat din mikrofonen tror jag?
Ja, gud, mikrofonen.
Ja, traditioner kommer och traditioner går, men mediernas årssamtal är en som består. Nu när 2024 är inne på sina sista suckar så ska vi sammanfatta årets stora nyhetspuckar. Vi har med oss tre gäster, tre som kan allt om utgivarbeslut och mediefester. Alla tre har nya arbetsuppgifter på tv och tidskrifter. Vad är deras största minnen och bedrifter? Ni är ju alla tre nya på era jobb. Hur känns det? Lisa Irenius, ny chefredaktör och ansvarig utgivare för Svenska Dagbladet.
Jag tycker det är fantastiskt att få chansen att jobba med Svenska Dagbladet som är en fantastisk tidning.
Ann Lagerkrans, ny vd på Sveriges Television.
Och samma här, jag är uppfylld och väldigt stolt över mitt jobb.
Och så Lotta Folker, ny chefredaktör och ansvarig utgivare på Aftonbladet.
Nej, men vansinnigt roligt framförallt måste jag säga. Jag är tillbaka på Aftonbladet och det är jag ju jätteglad över.
Välkomna hit alla tre. Ja, det här nyhetsåret har ju präglats av allt från Wallraff på SDs trollfabrik och avslöjande om sossarnas lotteriskandal till Anna Kinberg Batras vänskapsrekryteringar och en bananfobisk minister och därutöver krig och återigen krig. Jag förstår att det säkert är mycket som ni är väldigt stolta över, men jag undrar, finns det någon granskning eller något avslöjande som ni önskar att just er redaktion hade stått för? Ann?
Jag tyckte DN gjorde ett fantastiskt jobb när de kartlade alltså infiltratörer inom rättsväsendet. Det är viktigt att syna så här konsekvenserna av vad som händer runt gängkriminaliteten.
Lisa?
Jag tycker att Uppdrag granskningsjobb som också prisades med Stora journalistpriset var ju väldigt imponerande när man visar på brottsligheten inifrån och med de metoder man gjorde det.
Mm. Vad säger du, Lotta?
Nej, jag skulle säga att TV4s mod att göra den granskning man gjorde är imponerande och ett mod vi alla bör alltid ha.
Mm. Och det fick också enormt genomslag, för det är ju allt svårare idag. Mm. Trollfabriken har satt en politisk agenda under lång tid och var otroligt skickligt genomförd. Mm.
Mm. Det är svårare att nå ut med sina granskningar idag, menar du?
Ja, för det är sånt brus. Det kräver väldigt mycket av en egen granskning för att andra ska hänga på.
Ja, vi sparkar igång med en internationell utblick, för det har ju varit något av ett supervalår i världen. Hela 76 länder hade inplanerade val i år, däribland Indien, Bangladesh, Mozambik och Portugal. Och därutöver har vi också haft ett EU-val. Men det val som kanske väckt den största mediefrågan är ju USA-valet. Lotta, om vi börjar med dig, skötte sig svenska medier i sin USA-bevakning, tycker du?
Men det tycker jag. Jag tycker att det är ett stort intresse bland svenskar kring USA-valet och därför storsatsar vi. Men det är inte bara intresset som styr det. Det är ju så att den som blir president i USA också påverkar Ryssland, Ukraina, Israel, Palestina och där vi kanske inte visste då också nu Syrienfrågan. Så det gör det angeläget att följa det valet ordentligt.
Var det något som du saknade i rapporteringen?
Men jag tyckte ändå vi var tydliga med att Trump var stor favorit hela tiden. Sen så när Kamala kom in så väcktes ju hoppet hos demokraterna. Jag tror inte vi alla kunde se att så många demokrater skulle stanna hemma när valet sen var. Att det skulle bli sån stor slam för Trump som det blev. Så det var väl en del. Sen tycker jag det här, vi har varit duktiga på att vara på plats och lyfta case. Men det går nog inte riktigt hela vägen in hos svenskarna att man kan förstå den frustration som är i USA. Även om man hör casen så är den, det är ett annat land och de som lever där har upplevt andra saker. Så det är svårt att ta in det även om vi lyfter casen. Så vi, jag är inte säker på att det gick fram hela vägen hur enormt stor frustrationen i USA är.
Vad säger ni andra, Ann och Lisa?
Ja, men det är ju en spännande diskussion efter vars diskussion om opinionsmätningarna. Och där ser vi såklart att det var inte så jämnt som opinionsmätningarna förutsåg. Vi såg också att det var inte så stor könsskillnad som vi trodde. Harris fick fler kvinnliga röster, men skillnaden var inte så stor. Samtidigt måste man också se att opinionsmätningarna i andra delar förutspådde den här enorma besvikelsen på Biden, känslan att landet är på fel väg. Man förutspådde också ett stöd för Trump bland latinoväljare. Så jag tycker det är en intressant diskussion också inför för kommande val. Hur stor vikt ger vi opinionsmätningar? Sen tycker jag det är jättespännande med poddar och längre format. Att Joe Rogan på 3 dagar nådde 40 miljoner start för en videosänd podd. Och det här var ju, som sagt ett väldigt långt format som till och med nådde en stor svensk publik. Och det tycker jag också är någonting värt att fundera på framåt.
Lisa, vad säger du?
Ja, men det blir ju alltid också en diskussion om det är för stort fokus i svenska medier på USA-valet. Och det tycker jag är en rimlig diskussion att ha. Men där håller jag väl med dig, Lotta, om att det är också ett land som verkligen har väldigt stort inflytande på hela världen. Men att det blev till exempel här under hösten när vi fick en ny EU-kommission, att det blev för lite fokus på det. Man uppmärksammade väldigt mycket nya ministernomineringar av Trump, men inte samma fokus på det, som är någonting som påverkar Sverige mycket.
Sen är det här svårt tycker jag, för vi livesänder ju timmar med utfrågningar från EU-kommissionen samma kväll. Men det når ju inte ut på samma sätt. Och där är väl också att fundera på hur får vi det som händer i EU att bli ännu mer spännande och begripligt.
Nej, men verkligen. Och där har vi just det stora kulturella intresset som finns i Sverige som påverkar. Så att det blir hänger ihop en spiral.
Ja, och det handlar ju om, vi satsade stort på EU-valet. Men frågan, man kanske ska vara lite självkritisk, är hur ofta vi lyfter EU-frågor när det inte är just valtider. Och där är det viktigt att kunna göra det mer begripligt för folk hur mycket det faktiskt påverkar oss.
Mm. Ja, vilket ansvar har medier där i en eftervalsbevakning av valet, om man då jämför USA-valet med EU-valet?
Jag tänker, vi har ju stärkt vår Europabevakning för vi ser ett stort intresse. Samtidigt så vet jag också att det är svårt att nå en stor publik när man sätter EU och FN i en rubrik. Så det är ju också att igen fundera på att hur vi ännu tydligare visar vilken stor betydelse just EU har för en svensk vardag.
Lisa, Svenska Dagbladet blev ju på sätt och vis måltavla för en debatt om svensk mediebevakning av USA redan i somras. Er dåvarande USA-korrespondent Malin Ekman sa upp sig och skrev ett blogginlägg där hon ansåg att svenska medier har en ensidigt Trump-kritisk rapportering. Och för den som vill fördjupa sig i det så kan man lyssna på mediernas avsnitt från 29 juni. Men jag vill ändå fråga dig, nu när det har gått drygt en månad sedan valet, finns det något i Malin Ekmans kritik mot svensk mediebevakning generellt som du kan hålla med om?
Jag delade ju inte den bild hon gav av Svenska Dagbladet och vårt samarbete där. Jag tycker absolut att det har funnits i svensk USA-bevakning tendenser om man tittar tillbaka till åren till att man kanske just inte lyckas förmedla den här förståelsen för varför Trump är så stor och i USA varför han tilltalar så många väljare. Men där tycker jag ju ändå att svenska medier har blivit mycket bättre på det och att det var väldigt tydligt också under den här valrörelsen att man verkligen är ute och pratar med Trump-väljare. Man försöker just förstå och skapa förståelse för vad som händer och hur USA utvecklas och varför. Så att jag tycker det har förändrats.
Mm. Ann och Lotta, vad säger ni? Fick Trump-positiva vinklar ta plats i medierapporteringen också?
Men jag tycker som Lisa att vi generellt har blivit bättre på att träffa amerikanska väljare, att vara på plats. Sen är jag också ibland lite förvånad över den här kritiken över proportionerna i valbevakningen. För det går inte att jämföra USA-valsbevakningen med EU och svenska valet.
Mm. Och vi träffade ju väldigt många Trump-väljare både inför och efter valet, så absolut att vi lyfter den frågan. Men här tror jag att det är viktigt också att se på Sverige och se, för det handlar ju om att ha väljarnas agenda, att verkligen sätta fokus på den och förstå den i medierna också. Och då måste man ut och prata med folk jättemycket.
Hörrni, vi går vidare till det omåttligt populära segmentet snabbfrågor. Upplägget är mycket enkelt. Ni får bara svara ja eller nej. Var det fel av SVT att sända och kanske i viss mån vinkla om David Batras serie First Lady direkt efter att hans fru Anna Kinberg Batra lämnat jobbet som landshövding? Lotta?
Ja.
Lisa?
Ja.
Det var inte fel att sända och som publicist vill man publicera.
Ja, nej helt enkelt. Utifrån vad som framkommer i Kalla Faktas gräv undercover i Trollfabriken, kan man påstå att SD sprider desinformation? Vi tar andra hållet här nu, Ann först.
Man var inte öppen med källor. Och så på... Ja.
Ja, mm.
Ja, desinformation är ett väldigt klurigt begrepp faktiskt. Men ja, nej, man var inte öppen med avsändare och det är ett problem.
Jag avskyr att diskussionen hamnar i om det var desinformation eller inte. Det handlade om anonyma källor och det var den viktiga diskussionen.
Ja, ni har redan brutit mot reglerna, men jag är en snäll domare så går vi vidare. Borde man kunna dra in sajters utgivningsbevis? Låt mig säga, sajter som kanske rör sig i journalistikens ytterkanter. Ingen nämnd, ingen glömd. Lisa?
Alltså, måste jag bryta mot regler. Det beror ju helt på vilka grunder man gör det. Mm. Men rimligen kan det finnas situationer där det är rätt ja.
Jag tolkar det som ett ja. Mm. Ja, Ann?
I grunden ska ju vi ha... en väldigt, det här är så svårt. Men jag vill ju att utgivningsbevis ska tillåtas till nästan allt. Sen så kan det säkert finnas lagliga skäl mot i tillfället, men frågan är inte binär.
Ja.
Ja. Mm. Ja, jag tolkar det lite som ett nja från er alla tre. Är X, tidigare Twitter, en död plattform för journalister?
Nej.
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 Nej, nej, nej. X lever. Mm. Ja, tack hörni. Men som vi konstaterade inledningsvis så sitter ni ju alla tre i samma båt på nya poster som utgivare. Och jag har ju bett er ta med en fråga till varandra. Så om vi börjar med dig, Ann, vad vill du fråga dina utgivarkollegor?
Ja, men jag är jättenyfiken på vad ni gör för att nå unga. Och jag har ju sett från er båda så här spännande exempel, Svenskan Kompakt, alltså ni gör massor på Aftonbladet, men nästa år, vad gör ni?
Ja, nej, men precis, vi har ju den här satsningen SVT Kompakt, alltså det handlar ju både om tonalitet och vad man skriver om, men sen märker vi även med ljud att det är ett format där vi når ut till fler unga, och det är någonting vi satsar mycket på och kommer fortsätta göra.
Mm, och visat sig också inom ljud och video såklart, och det här är en jättefråga. Men där vi nu ser framåt är ju att Aftonbladet är ju lite som en tv-tablå, som en startsida. Och där finns det ju bara plats för ett visst innehåll. Genom personalisering kan vi bli mycket, mycket mer relevanta för unga. Så där har vi kommit långt och kommer ta flera steg framåt för att kunna nå fler med. Och där får man då välja mer kring text, ljud eller video.
Mm. Spännande. Lisa, vad vill du fråga dina utgivarkollegor?
Nej, men jag är nyfiken på, nu har det gått 2 år sedan ChatGPT lanserades. Då pratades det extremt mycket om AI, inte alls lika mycket nu, men fortfarande är det en väldigt stor samhällsförändring. Så här 2 år senare, vad betyder och kommer den generativa AI betyda för journalistiken?
Men för oss har det betytt redan mycket skulle jag säga. Vi lanserade en egen byggd AI-chatbot till EU-valet som vi sen tog till amerikanska valet. Och som ett exempel då, för 4 år sedan, förra amerikanska valet, så fick vi 9000 frågor och vi hann svara på 300 av dem. Nu fick vi 650 000 frågor och vi svarar ju på alla. Och det är ju ett sätt att integrera med våra användare och läsare. Så det tror jag, det har redan gett mycket, men det kommer ge än mer framåt. Det kommer förbättra oss, är jag säker på.
Hinner man faktakontrollera då?
Men det är grundat i vår journalistik, så chatten är ju byggt i det vi redan har skrivit och står för.
Jag tycker Lottas exempel är jättebra. Jag ser att vi kan använda AI just för att verifiera. Vi har ju utökat vår verifieringsdesk som jobbar just med ansiktsigenkänning, geolokalisering. Och sen funderar jag också på hur kan vi bättre vattenmärka material och kan vi använda AI för det?
Kommer ni ha AI-avatarer som läser upp nyheterna i
Nej.
Framtiden?
Nej, okej. Okay.
Ja, Lotta, vad vill du ställa för frågan?
Men tyvärr var min också om AI då, men det är ju spännande att höra vad som hör. Men vi kan ta på unga spåret till dig, Ann, och vad gör ni?
Men vi startar ju en tonårssatsning tillsammans med Utbildningsradion. Sen tror jag att det handlar för oss i stort jättemycket om att utforska ett nytt berättande. Tonalitet, ämnesval, format. För vi ser idag att unga litar på SVT, men de kanske inte alltid tycker att det är värt deras tid att gå till oss. Mm. Och de har inte SVT i ett muskelminne. Vi är inte en självklarhet för en yngre generation.
Mm. Sitter inte riktigt i scrolltummen än att gå in där?
Nej. Mm.
Ja, hörni, vi byter ämne. Vi rör oss hem till Sverige och till vår egna värld. Mediers finansiering och villkoren för journalistiken. Pengar. Och Schibsteds ledning meddelade ju här strax innan jul alla medarbetare om ett större sparpaket med kommande uppsägningar under 2025. Hur mycket kommer ni behöva hyvla på Aftonbladet respektive Svenska Dagbladet?
Det är ju inte bestämt än hur omfattande det blir. Men det är ju precis som du säger, det är tuffa tider i mediebranschen. Och här handlar det om att vi inte har haft den ekonomiska tillväxt som vi hade behövt ha. Och samtidigt som kostnaderna växer.
Och vad gäller för Svenska Dagbladet?
Ja, det är ju samma där. Vi vet inte helt enkelt i det här läget. Vi får fokusera på öka intäkter och behöver se över kostnaderna helt enkelt.
En stor medienyhet från året är ju public service-utredningen som presenterades. Det är den som ska ligga till grund för sändningstillståndet från 2026 till 2033. Ann, vad i public service-utredningen glädjer dig?
Det glädjer mig oerhört att politikerna är eniga om en bredd i uppdraget. Jag skulle själv vara väldigt rädd annars för att vi blir ett smalt bolag angeläget för en liten elit. Jag är jätteglad för bredden. Jag är också jätteglad för teknikneutraliteten. För vi ser att tv-publiken flyttar sig från marksänd tv till vårt digitala utbud. Och det jag oroas för är liksom pengarna. Vi fick ganska nyligen en prislapp från Teracom som säger att från 2026 så kommer vi betala 150-200 miljoner mer för marknätet eftersom Boxer nu lämnar vid årsskiftet. Och marknätet är ju igen någonting publiken lämnar. Så att det är ju ingen som kommer märka någon skillnad, utan det är vad det är. Men med en väldigt saftig prislapp.
Ja, vissa menar ju att det är ett dråpslag mot public service. Men givet hur det låtit från partierna i regeringsunderlaget innan, så hade man ju kunnat tänka sig ett mycket skarpare förslag. Hur skulle du beskriva förslaget? Är det ett dråpslag för public service eller business as usual?
Det är verkligen inte business as usual. Det här kommer ha långtgående effekter om det blir verklighet. Samtidigt så är det klart att jag ser... Igen, jag är väldigt glad för acceptansen för ett bredden i uppdraget. Jag tycker också att det finns en stor acceptans för att vi är viktiga i tider av kris och krig. Att vi har ett viktigt beredskapsuppdrag. Så det är klart, ja, men allt är ju relativt. Det hade kunnat vara ännu värre. Men framförallt hade det också kunnat vara bättre, och vi hade kunnat få ett gehör för de kostnader som är förknippade med säkerhet och beredskap. För att där finns det en enighet om att det är viktigt.
Vad säger du, Lotta?
Nej, men det ska ju oroa oss alla om vi ser ett försvagat public service. Sverige behöver ett starkt och modigt public service, så är det ju. Det som jag kanske kan ställa frågan till dig, Anna, är ju också att man har känt av en mer, att våra politiker har velat vara mer inne och tycka till och ha åsikter. Där undrar man lite hur ni klarar att hålla borta det från redaktionen så att det inte sprider sig en ängslighet i rapporteringen. För det finns ju ett snack nu om opartiskhet. Men vi får inte bli en megafon där man står och säger he says, she says. Utan det är oerhört viktigt att man fortsätter granska lögner och vågar säga att en spade är en spade.
Men jag håller 100% med, och... Det viktigaste det vi gör, alltså kärnan i allt, är oberoendet och att kunna ha ett publicistiskt mod. Här finns det ju också, tycker jag, i utredningen det förslag om olika former av uppföljningar. Och det är klart att det är någonting jag lyfter, för det är väldigt otydligt hur de här uppföljningarna ska göras. För det är klart att en regering kan använda det med en slags politisk agenda.
Lisa, vad säger du? Hur ser du på public service-utredningens förslag?
Jag tycker väl också i stort att det är väldigt bra att det här breda uppdraget består och instämmer i att Sverige behöver ett starkt public service. Sen tycker jag att det också är bra, alltså givet att många kommersiella medier, tidningar, lokaltidningar ute i landet kämpar för sin överlevnad, så är det också bra att man tar upp den här frågan om huruvida SVT ska göra en webbtidning, för det blir som en direkt konkurrent, och det blir väldigt konstigt när det blir då en skattefinansierad konkurrent som kan slå dem mot kommersiella medier och mediemångfalden i landet. Så det tycker jag är väldigt bra att man tar upp, och att det är någonting som man hoppas i förslaget blir ännu tydligare.
Där kan bara instämma.
Ja, det är
och jag kan bara svara att jag fattar kritiken. Vi har kraftigt minskat textlängder. Vi går all in på video. Och där är också en fråga till er. Ser ni att det skrivna ordet minskar i betydelse? För jag ser också fina satsningar på video och ljud från tidningshåll.
Ja, det är fortfarande oerhört viktigt såklart, men den unga generationen tar ju del av ljud och video betydligt mycket mer än den äldre. Så det är klart att vi måste anpassa Aftonbladet efter att, och vi är ju stora på video redan och stora även inom ljud. Men här ser vi att vi behöver göra ännu mer.
Ja, nej, men jag instämmer där. Det är ju verkligen intressanta format som vi också satsar på, ljud och video, där vi också märker att vi når ut till nya grupper med vår journalistik. Samtidigt så är ju text förblir väldigt viktigt. Apropå att du säger att man ska ha kortare texter på SVT, så finns det ju också även i hur du i en digital miljö, framförallt en mobilmiljö, hur du tar del av text är intressant att hela tiden följa. Jag upplever att många text är ett väldigt effektivt sätt att förmedla nyheter. Väldigt många föredrar att ta del av nyheter genom text. Och där skulle jag ändå säga att det räcker kanske inte att SVT bara tar ner textlängder och lägger in video, för det blir fortfarande som en webbtjänst, utan att det kanske ska vara just video som SVT gör i huvudsak.
All in video, ansvarar
du? All in video. Men
när vi tittar på, för vi tittar ju också framåt, vi ser ju också att unga föredrar att ta del av just nyheter i videoformat. Så att det är en jättespännande utveckling och så väldigt rolig och svår.
Mm. Så fick den gamla stridsfrågan avklarad. Ja.
Det var tvungen att
ske. Inte avklarad tror jag.
Det behövde lyftas.
Ongoing. Mm. Ja, men hörni, i år började ju också det nya mediestödet att delas ut och flera aktörer blir utan stöd för första gången och får nya sig med övergångsstöd. Och för vissa mindre aktörer har det här varit rena rama dödsdomen. Men även i kommersiella stora drakar, SvD och Aftonbladet, ni sökte det allmänna redaktionsstödet men fick avslag. Lisa, Svenska Dagbladet, ni får ett övergångsstöd som ska trappas ner årligen. Mm. Kommer det gå ihop för er?
Alltså det är ju tuffa tider som vi har konstaterat. Som jag ser det så är det angeläget med fortsatt mediestöd i en tid när den digitala omställningen är långt ifrån över. Nu går vi in i en slags ny digital omställning med AI-utvecklingen och så. Så att är man för att bevara en mediemångfald i landet som verkligen behövs, så behövs också starkt mediestöd. Eller som jag ska säga, ännu hellre nollmoms är ett alternativ.
Lotta, ni ansökte ju också om många miljoner i mediestöd, men ansågs av nämnden. Nej, men precis, ni fick inget. Nämnden ansåg att ni inte behöver. Svider det?
Ja, det svider lite faktiskt, det måste jag säga. För att det beror på hur man ser. Jag kan ha den största sympati för de mindre tidningarna. Jag tycker verkligen de är i behov av mediestöd. Men utifrån vår position så är det ju konkurrens med de sociala medierna som då inte skattas i Sverige eller liknande. Och där är helt drivet av produktutveckling. Vi behöver ju driva Aftonbladet framåt och utveckla hela tiden och måste stå starka i den konkurrensen. Och vi är i en omställning med print. Det gäller ju alla tidningar, men det är klart att jag hade gärna sett ett stöd, men vi fick inte den här gången. Däremot så tycker jag att mediestödet, man bör titta på det ordentligt, för att det är ju värst för de mindre morgontidningarna och framförallt de som inte tillhör Bonnier-koncernen, som Bonnier fick ju väldigt mycket i mediestöd, men de små som står utanför den stora koncernen nu, de kan ju inte skala sina kostnader, så de behöver ju egentligen ett större stöd här. Det tycker jag är viktigt att lyfta, för annars kommer de dö.
Mm. Jag vill också bara tillägga, jag är så otroligt mån om ett fungerande ekosystem med starka privata medier och inte minst på lokal nivå och ett starkt public service. Och det vi ser idag är ju en maktkoncentration som världen aldrig varit med om till ett fåtal techbolag som har fantastiska algoritmer som ingen fattar, som suger upp annonspengar och som är väldigt skickliga på att attrahera en publik. Så att vi är ju små spelare på en liten marknad i global konkurrens. Mm. Så det här ekosystemet är skört. Mm. Och vi har ju också sett, vi ser hela tiden relationer som tvingas minska. Så mediestödet är ju jätteviktigt. Jag tror att det är lite, i alla fall för min del, lite för tidigt att utvärdera konsekvenserna av det. Men jag tycker att det är väldigt centralt.
Mm. Ja, uppenbarligen så är det lite hårdare tider för er på Schibsted, så det kanske gör er till möjliga kandidater till att få mediestödet i framtiden. Vad tror ni?
Vi hoppas det. Alltså, det är ju lite svårt att veta, och jag kan tycka att där blir det ju också en fråga om att, alltså, man kanske tittar för mycket på just hur går det för medier. Alltså, det är inte, medier bör ju för att klara omställningen sträva efter att ha en ekonomiskt hållbar affär. Om det då blir som ett indirekt incitament att det är, liksom, är bra när det går dåligt, det blir också väldigt märkligt. Så jag tror, och det, av det skälet vore ju också nollmoms bättre, som också stöttar en mer transformativ transformationen i medierna och blir liksom lättare att förutsäga.
Mm. Hörrni, tack så jättemycket för det här. Tack för att ni kom hit. Och gott nytt år får jag önska er.
Tack så mycket. Detsamma. Gott nytt år.
Gott nytt år.
Producent för det här programmet var Erik Petersson. Ljudet skötte Johan Hörnqvist. Och jag heter Martina Pierrot. Nästa vecka hör du ett specialprogram om en granskning på Island som fick oväntade följder. Missa inte det. Ha nu ett riktigt gott nytt år.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.